Guds frid över er. Gott att se att kyrkan ändå har en hel del folk här idag. Det är ju glädje. Nyårsafton och mitt i detta med högtider och helger, det är fantastiskt. Hoppas att många av oss har fått ha det just så. Tack Margareta för att du delar det du gör. Livet har olika skeenden. Och vi behöver varandra och bära varandra. Men tack att du delar det. Det finns mycket av glädje men också mycket smärta som kommer fram såna här högtider, och det är hela livet på något sätt. Idag så tänker jag att predika över en text som har berört mig faktiskt, eller som jag har blivit påmind om. Och det har att göra med att jag just nu sitter med statistikuppgifter, Gunnel. Med repet och sånt. Det är roligt. Ja, grattis, ja. Och jag har inte riktigt börjat på allvar riktigt, men jag har ändå gjort, jag har börjat på allvar, men jag har en del resa kvar där. Och man blir påmind om den här församlingens rikedom och på något sätt vad den här församlingen har fått stå för och fungerat och fungerar och gjort i många år. Så många människor den här församlingen har berört. Det var någon som sa det till mig, att hur många konfirmander har inte passerat församlingen? Då räcker ju inte 1000 speciellt långt de närmaste åren. Det är ju fantastiskt, eller hur? Och ändå kan man känna någonstans, vad blev det av det? Är det någon som kan tänka så? Och man känner att man hade ju önskat att fler synligt för oss skulle på något sätt få tag på det. Nu vet vi ju att de som ber och umgås med Herren är långt mycket mer än de som kommer till en församling. Men ändå så känner jag att det här har berört mig och berör mig just nu i dessa dagar. Och då vill jag predika över en text som jag kanske egentligen hade önskat predika på nyårsdagen. Och då kom vi fram till när vi badade ner att nu är det ju nyårsafton, och för att det ska kunna bli nyårsdagen så gäller det att predika länge nu. Så vi får en rätt start på året. Nej. Men jag tänker utgå från Lukas 15. Och Lukas 15 är ju ett kapitel som man ofta kallar för det förlorades kapitel. Men du kommer att märka här idag att det handlar inte om det. Utan det handlar om det funnas kapitel. Alltså det som hittas. Och innan vi läser Lukas 15, vers 1 och 2, så ber jag att vi ber för ordet. Att det skulle ta tag i oss och göra det som ordet vill göra med oss. För det är ett levande ord som inte tänkt ska gå in där och ut där, utan gå in och verka i våra liv. Vi ber om det i Jesu namn. Herre, jag tackar dig, Herre, för glädjen att få komma hit och få gudstjänst igen, Herre. Nu är det ju faktiskt 2 veckor sedan sist vi hade gudstjänst här. Jag tackar dig för ledigheter, jag tackar dig för helger, och jag ber också speciellt för alla dessa ungdomar som just nu är på skidläger. Tack för goda rapporter. Välsigna dem idag, låt det här dygnet få bli ett sånt innehållsrikt dygn för alla dessa som är där uppe just nu. Tack att du är där och möter många. Och nu ber jag för ordet den här stunden. Låt det få gå djupt i oss. Så djupt som bara ditt ord kan göra i våra liv. Amen. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Jesu dragningskraft är stor. Har alltid varit stor. Där Jesus är och där han uppenbaras och där han blir märkbar, då drar människor dit. Den attraktionen äger Jesus. Och det där är något att påminna sig om. Och också vara tacksamma för det år som vi faktiskt har bakom oss. Och jag kan bli så tacksam ibland så att jag nästan får en tår i ögat när jag tänker på att den här kyrkan faktiskt är väldigt välbesökt och fylld nästan varje dag hela veckan. Det är fantastiskt. Det är inte alla församlingar som är med om det. Så ta det med er som tacksamhet. Och ändå kan man känna än mer. Vi behöver nå fler. Fler med evangelium. De här människorna som fanns runt Jesus, det var ju de som människorna då, eller de fariséerna och skriftlärarna kallade för syndarna. Och igen blir man påmind om det ryktet som Jesus hade om sig. Detta fantastiska rykte att få vara en syndares vän. Jag har sagt det förut och säger det igen. Kan det finnas en finare beskrivning över att vara en kristen än just det? Att vara en syndares vän. Fariséerna, de störde sig på Jesus. Hur fungerar han egentligen? Har han inga restriktioner överhuvudtaget? Vilka han är med och vilka han äter med? Han verkar ju fullständigt befriad från alla yttre normer. I det sammanhanget, med den kritiken riktad mot sig, så ger Jesus liknelser. Inte bara en, och inte bara två, utan han ger dem tre liknelser. Och när det ordet kommer tre på varandra följande, så förstår man att det är lite extra någonting som Jesus verkligen vill göra. Ett statement. Kanske hans programförklaring. Så att människorna där och då, här och nu, ska vara fullständigt övertygade om vem man är och vad han har kommit för att ge. Och de här tre liknelserna, de här berättelserna, hör ihop. Den första handlar om ett får. Den andra om ett mynt. Och den tredje om två bröder. Och jag tänkte jag skulle gå igenom dem ganska kort. I vers 3 så läser vi följande. Då gav han den denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Kan detta egentligen stämma? Hallå, lite svinn får man väl räkna med. Eller? Ja, men man har ju ändå 99 kvar. Sätt fokus på det. Var tacksam för det. Och när man, som den här texten, så lämnar han dem och så går han ut och letar efter detta hundrade. Och när han hittar detta stackars får, ja då kallar han till fest. Är det rimligt? Ett enda får som är ute på en egen grästuva. Och gått en egen väg som inte herden kanske hade önskat. Är det en rimlig text? Att liknas vid ett får. Det händer ju i Bibeln att vi faktiskt gör det. Och det är ganska roligt. För fåren är ju inte speciellt smarta alltid. Och det är ju ganska roligt då att vi faktiskt liknas för det. Men i Bibelns värld så är det den stora metaforen. För var det någonting som man visste och kunde där och då, så var det just att liknas vid ett får. Herdesalmen. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Den absolut mest kända, kanske hela gamla testamentet. Så att vara ett får i Herrens jord, det var en beskrivning att få tillhöra Herren helt enkelt. Får är ju ganska skyddslösa.
Och vi märker det ju här i Sverige också. En och annan varg är ute och fäller något får. Ni kanske har hört om det, sett om det. Här är just i Göteborg där vi bor. Vi har inte haft några vargar på Öckerö än. Men jag vet att det fanns en varg som sprang runt i Näset där min pappa bor. Och han blev ju lite skraj. Det är ju inte sådana djur man vill möta på när man är ute och går. Men får är skyddslösa. Så här gäller det att beskydda dem. Och i den här texten så förklarar det vad det faktiskt handlar om också att få vara en kristen, att få tillhöra Herren. Det är att få räkna med Guds beskydd. Och likt fåren som inte riktigt hittar sin egen väg, så behöver man någon som leder dem på rätt väg för sitt namns skull, säger Herren. Det innebär att en del människor som tänker, jag klarar mig själv. Jag behöver ingen som hjälper mig. Jag behöver ingen som leder mig. Så säger den här texten någonting helt annat. Här beskrivs att man faktiskt som människa kan komma bort. Tappa närvaron. Bli ensam. När man läser texten så skulle man också kunna tänka att det handlar om skuldfrågan. Vems fel är det egentligen? En tanke som är väldigt mänsklig för oss att ställa oss själva. Men när herden hittar fåret, vad händer då? Jo, herden blir bara glad. Så när han hittade fåret så gick han inte fram och sa, var har du varit någonstans? Som vi har väntat och oroat oss och satsat och alla andra fick lida. Nej, han blir bara glad. En fantastisk beskrivning på Gud. Det kanske handlar väldigt mycket om bara hur livet är ibland. Att saker och ting bara råkar bli. Kanske en oförmåga hos oss människor. Det är ju inte givet att det här fåret är det svarta fåret. Utan kanske bara det vilsna fåret. Och ibland tror jag det är Jesus precis det han vill säga. Att ibland så kan en människa fatta felaktiga beslut. Och det bara råkar bli fel. Och man hamnar fel. Kan beskriva någon situation. Relationer som en gång fanns där klipptes av. Fåren och herden går vidare och själv blir man kvar. Kontakten är borta. Och man upptäcker inte alltid själv. Tills man känner, nu är jag bara ensam. Fariserna tänkte ju, ja men något ansvar får man ju ta själv. Svinnet. Kanske är detta det vilsnaste av alla vilsna. Det är då Jesus säger, om någon har 100 får. Eller har 99 så lämnar han de 99. För att söka efter det hundrade. Jesus han spekulerar inte i varför relationen har brutits av. Han bara konstaterar, nu är det ett faktum. Och nu gäller det att hitta det som är förlorat. När jag har åkt alla mina larm som jag har åkt som brandman genom åren. Så är det inte alltid, man börjar aldrig där som brandman. Och vi gör inte det efteråt heller alltid. Det får andra ta vid. Hur kunde de hamna i den situationen? Varför blev det den trafikolyckan? Det är aldrig en fråga vi ställer oss på utryckning. Då handlar det om en enda sak. Det är räddning. Och jag känner igen andetaget i texten. Inte ens kanske att om man vet att man har tappats bort. Så vet Herren det. Och han söker upp. Man är aldrig glömd av Jesus. Nu är vi lite nyårströtta här. Men ibland kan man behöva säga ett amen. Och det var läge att säga det där. Amen. Så ni inte sitter bara med julgröt upp över öronen. Den andra liknelsen. Låt mig läsa också den. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett enda av dem. Tänder hon inte då en lampa och sopar hela huset och letar efter allt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Om det nu var lite tveksamt gällande skuldfrågan när det handlar om ett får, så är det här liknelsen helt odiskutabelt. Ett mynt kan inte ha någon skuld överhuvudtaget. Punkt. Jag har aldrig haft några mynt som hoppat ur fickan självmant, utan man har tappat det. Kanske är det någon annan som borde få sig en tankeställande fråga, som har varit med och slarvat bort myntet. Och texten blir ju allvarlig när man tänker att något kan faktiskt gå förlorad för att någon annan har sagt något. Kanske låtit bli att räknas med när det var ett viktigt skede i livet. Någon som skulle ha sett, någon som skulle ha inkluderat. Och det blir inte så. Det är definitivt inte myntets fel. Så släpp såna tankar att hitta skuld och fel. Någon har gjort något, eller snarare kanske inte gjort något, och myntet har gått förlorat. Och så kan det också bli i livet. En del är på något sätt borta. Och jag tänker på de där människorna jag har mött i mitt land och när jag åkt land och rike runt. Människor som en gång har varit med i församlingen, som inte är det längre på grund av något eller någon. Som inte har sett, kanske har sagt något eller inte sagt något, kanske inte har bjudits med när man borde bjudits med. Ni vet, sådana där saker som sätter sig i våra hjärtan. Och åren går och helt plötsligt så är bara myntet borta. Så nära och ändå förlorat. Och det säger någonting. Man kan tappas bort mitt i ett sammanhang. Man kan tappas bort mitt i ett sammanhang. Och vi har årsmöte om några månader. Och det är ju, vi hade årsmötet med valmötet. Och jag var så berörd när jag fick se alla listor. Det är så fantastiskt. Men egentligen tänker jag, var är den listan någonstans? Men rubriken andliga, eller mammor och pappor till, andlig, till barn i Guds rike. Var har vi dem någonstans som aktivt är med? Ja, självklart tänker vi väl alla så, men ni förstår bilden. De där som aktivt har ögon och radar på så att ingen tappas bort. Gud, hjälp oss. Det där berör mitt hjärta. Det är så lätt. Det är smärtsam erfarenhet. Men värdet är oförändrat. Även om myntet är borta. Vad viktigt det är att få ta hand om varandra. Och det är någonstans jag känner att detta jag säger nu skulle vilja vara den första minuten på det nya året, så är det just detta. Var rädd om varandra. Ta hand om varandra. Bry oss om varandra. Leta upp den som kanske inte du har tänkt eller sett på länge. Tänk vad det kan få betyda. Vem är den här fåraherden som Jesus talar om? Vem är den där kvinnan som vänder upp och ner på hela huset för att hitta den där lilla pengen? Det är en bild av Gud. Han är sån, vår Herre. Han söker. För han vill att alla ska räddas. Det är hans väsen. Han som kom hit. Räddaren. Messias, som jag ska påminna alla om ikväll i gänget. Jag ska träffa oss, ni missar ju den viktigaste versen. Ska jag kopiera av den där och dig så jag ska läsa den. Så undrar man egentligen, hur länge letar de? De letar tills det förlorade blir vunnet. Jag ska ta en liknelse till och ni tänker, det kan aldrig sluta. Jo, det kommer jag göra. Men inte än. Och då skulle jag vilja läsa, eller bara på något sätt beröra den där tanken kring de här verserna som står om det som vi oftast kallar den liknelsen om den förlorade sonen. Som egentligen är fel, tänker jag, att skriva just så. För det handlar om liknelsen om två bröder. Om man nu tänker att fåret är aningslöst. Myntet absolut oskyldigt. Här har vi däremot en riktig skurk. En riktig typ, den yngre sonen. Som medvetet gör felaktiga val efter felaktiga val efter felaktiga val. Och det han egentligen säger till sin far. Pappa, jag vill ha ut mina pengar i arvet. Egentligen säger han, pappa, kan inte du gå och dö så jag får dina pengar? Där och då så kanske är det absolut värsta tänkbara bilden att ge. För att förklara hur illa ställt det kan bli med en människa. Som blir så ockuperad av sitt ego, av egen vinning, att bara tänka på sig själv, strunta i allt och alla. Han vill ha arvet nu. Pappa, det enda jag bryr mig om när det gäller dig, det är dina pengar. Och det var allvarligt. Det var ett hårt straff på det, på den tiden. Man vanbördade inte sina föräldrar. Den här ynglingen, det var nog allt annat än en trevlig prick. Och så drar han iväg. Han vet vad han vill ifrån. Men han har ingen aning vart han vill åka till. Och det gör att han till slut hamnar i ett tillstånd där han förskingrar allt han har fått. Och till slut så sjunker han längst ner. Så långt en människa där och då överhuvudtaget kan beskrivas som förlorad. Han blir svinahede. Ni kan bilden kanske, några av er. Att svin är det mest orena av djur. Och tänka ta hand om det och äta av samma mat som svinen. Längst ner i mörkaste mörker. Längst ner bortom allt mänskligt hopp. Helt körd för allt och alla. Händer något. Och kan hända något med människa. Det står, han kom till besinning. Någonstans inne i oss människor, oavsett vad vi är, så verkar det finnas en beröringspunkt som kopplas som en egen linje till Gud. Jag hade det nog bättre hemma hos pappa ändå. Och utan att ha vetat om detta så läser vi ju texten om pappan som han lämnar, som går åt samma håll som den yngre sonen sprang iväg. Och står och väntar och tittar ut över horisonten. Tänk om han kommer tillbaka. Och så en dag så ser han siluetten som han känner igen hos sin yngre son. Och sonen som är på väg hemåt, fylld av skuld, av skam. Där han har förnedrat sig själv och sin familj. Där han har börjat att memorera på sin egen bekännelse. När pappan ser honom, springer honom till mötes, så hinner han inte med att öppna munnen en gång. Så säger bara pappan, min son var förlorad, men nu är han vunnen. Nu ska det bli fest. Du märker ingenting av. Hur har du mage att komma hit? Som har skämt ut mig och min familj. Bränt upp alla pengar. Hur har du mage? Hos den här pappan ser vi inget spår av det. Utan det är bara glädje. 500 kronor till missionen. Det är underbart med mobilen som ringer och plingar på gudstjänsten. Vi noterar vem det var. Pojken får inte ens tillfälle att säga ett ljud. Han hade gjort medvetet fel. kastat sig i avgrunden själv. Fåret och myntet som är oskyldigt. Men den här grabben, han är ju så skyldig som det bara går. Och ändå blir hans pappa bara glad. Vad är det Jesus säger? Det finns en fåraherde som aldrig tänker svinn, utan söker. Det finns en kvinna som aldrig ger sig från hittat myntet. Det finns en far som bara tar emot med öppen famn. För fåret och myntet och sonen är viktiga för Jesus. Därför att det är en bild av Gud Fader själv. Sån är Gud. Det innebär att när vi sen i slutet på mötet får gå honom till mötes i bön. För att tända bönljus. Att få förbön där nere vid smord med olja. Så ska vi veta att det är bara en öppen famn du möter. Men Gud som säger välkommen. Men hemma på farmen eller på gården så hade den yngre brodern en äldre brorsa. Och han var ju också ganska lik egentligen. Han var ju också intresserad av sitt arv. Så nu höll på att försvinna på den här festen på grund av den här uslingen till brorsa som kommer hem och ska leva upp hans pengar nu. Den yngre som får ta emot denna fest genom att bryta allt. Och det tänkte den äldre. Sköter jag bara mig så får jag mitt. Sköter jag bara mig så får jag mitt arv. Det smärtsamma är väl att kanske den äldre sonen inte heller var egentligen så intresserad av att umgås med sin far. Utan han var intresserad av tillgångar. Och jag tänker så för mig själv. Gud hjälper mig. Om jag bara går och väntar på mitt arv i himlen. Utan att vilja ha med pappa att göra. I missionsförbundets linda. Så hade vi ju två gestalter som man gärna lyfte fram lite extra. Och det var Paul Petter Wallenström och det var Erik Jakob Ekman. Jag förväntar mig att ni alla kan hela berättelsen om de här. Inte bara Bo och Derek som nickar, utan alla andra. Jag kommer att skicka ut lite frågor om det sen till er. Nej. Men de hamnade i strid. Och det är ju lite märkligt, man ska hålla fri. Men de hamnade i strid och det hade egentligen med frälsningen att göra. Hur man nu kan hamna i strid om det. Teologiskt sett så vill jag nog mena att Wallenström för mig hade rätt teologi. Men skulle jag bli ledsen om jag skulle se en människa i himlen som jag inte tyckte eller tänkte skulle vara där? Nej. Jag tror vi får beredda på det, kära vänner. Att Gud har ett sitt folk som är långt mycket mer än de vi ser innanför kyrkans väggar. Men låt oss samla dem och samla oss. Gud hjälp oss att tänka, att vara med bara för att, som den äldre sonen gjorde. Den här texten handlar ju om att man kan vara förlorad och borta. Man kan vara förlorad för att man är hemma, även om fadern säger allt mitt är ditt. Och du kan vara förlorad för att det bara blev så som fåret. Du kan vara förlorad för att någon tappade bort dig längs vägen, likt myntet. Och du kan vara förlorad för att du berått mod har valt fel väg. Och så täcker Jesus in alla skiften som vi människor kan hamna i olika situationer. Men de här liknelserna handlar inte i fokus om att gå förlorad. Utan det handlar om en Gud som söker. Det är en beskrivning på vem den levande Guden är, som aldrig ger upp om en enda av oss. Tack gode Gud. Och som också stryker under att det finns inga omöjliga fall för Gud. Oavsett livssituation. Var vi än är, så är vi eftersökta av Herren. Och att komma hem, att få värdigheten tillbaka, och då blir det kalas. Sån är Jesus. Och kanske man tänker ibland, ingen ser, ingen vet. Men det finns en som ser. Och en som vet hur vi har det. Och han längtar efter oss. Han längtar efter dig. Och efter mig. Med en öppen famn. Jag tänker att vad bättre finns att få möta honom i denna famn. Ett nyår som detta. Att vara tacksam för det som ligger bakåt. Men att få vara i den famnen och påminna oss om den värmen. Inför det året som vi ska gå in i. Som sannoliken behöver mycket av Guds värme i vår värld. Så att våra hjärtan börjar slå än mer. Mitt hjärta får börja slå än mer i takt med Jesu hjärta. För de människor som håller på att gå förlorade. Vi ber i Jesu namn. Herre, jag tackar dig Jesus. För att du så tydligt i de här berättelserna visar vem du är. Och tacka att det alltid har varit så att människor har dragits till dig. Din attraktionskraft, din kärlek, den samlar människor. Och låt den här församlingen, låt den här platsen och låt varje församling och varje plats här i Partille kommun få vara platser där vi gör möten med dig. Där vi kommer hem. Där vi blir funna. Där vi blir hittade. Där vi blir insatta igen i den relation med dig Jesus som vi ska få leva i. Nu ber jag för avslutningen i gudstjänsten. Vi ska gå in i tillbedjan och förbön att du ska vara med oss och leda oss i det. Och jag ber för de namn som nu dyker upp i våra tankar när vi går in i bön. Herre, låt de namnen följa oss kommande år i vårt bönarbete. I Jesu namn.